Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag gjort Efterlyst har jag träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig, i alla fall i den stund de utförde brott. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb. De som ser till att den skyldige åker fast. De som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer.
En person är död och en är skadad efter en misstänkt skottlossning på Eriksfältsgatan i Malmö.
Under slutet av november 2009 och större delen av 2010 skakas Malmö av mer än 100 skjutningar. De flesta av dem kriminella uppgörelser. Men bland alla händelser hittade polisen något som inte stämde. Något som pekade åt ett annat håll än gangsterkrig. Det var två saker. För det första, offren som inte alla var inblandade i kriminalitet. Och för det andra, samma vapen hade använts. Så här efteråt vet vi ju alla vad som hände och vem det var som låg bakom. Peter Mangs framställdes som Malmös egen laserman. I ett brev till en journalist som jag har fått ta del av beskriver sig Peter Mangs som något av en skatteprotesterare. Staten tvångsbeskattar medborgarna utan att ha rätt till det, och invandrarnas existens är en direkt följd av statens stöld av medborgarnas pengar. Under sina år i USA lärde han sig att medborgarna inte behöver finna sig i tvångsskatter. Själv ansåg han sig stå utanför detta, precis som han står utanför lagen i vid mening och därför egentligen inte begått några brott, eftersom han inte accepterar lagstiftningen. Ungefär så. Jag vet inte om det var ett försök av honom att måla upp ett motiv för sina handlingar. I en intervju i tidningen Café menar han att gärningarna var ett sätt att avdomestisera sig, ställa sig utanför. Andra menar att han helt enkelt är en rasist, precis som lasermannen. Själv tror jag att Mangs motiv är dunkla även för honom själv. Det fanns helt enkelt ingen genomtänkt ideologi bakom hans handlande. Ett antal löst hopsatta tankar parat med en viss grad av galenskap, helt enkelt. Och vi kommer nog aldrig få full klarhet i vad han egentligen ville. Vad vi vet däremot är vad han är dömd för. 2 mord och 8 mordförsök. Alla riktade mot kvinnor som i hans värld var invandrare. Utom det ena mordet där han sköt ihjäl en ung kvinna. Själv menar han att han siktade på mannen och kvinnan träffades av misstag. Samtliga gärningar inträffade mellan oktober 2009 till november 2010 då han greps. Utom det första mordet som inträffade redan 2003. Och då finns det 2 alternativ. Antingen väntade han i 6 år innan han slog till igen, eller så finns det saker han gjort som vi inte känner till. En sak vet vi med säkerhet. För polisen innebar Peter Mangs och hans gärningar en utmaning av värsta sorten. I de flesta mord finns det en koppling mellan mordoffer och gärningsman. En koppling som utredarna förr eller senare lyckas fastställa, och så hittar man den skyldige. I det här fallet fanns ingen som helst koppling. Offren var slumpmässigt valda. Dessutom skedde gärningarna i en tid som redan var rätt orolig. Det inträffade flera skjutningar än de Mangs utförde i Malmö den här tiden. Så tanken att några av dem hängde ihop på ett sätt som låg utanför gangstervärldens ibland dunkla logistik var inte helt självklar. Så utmaningen hade 2 sidor. Den ena, helt enkelt att se att skjutningarna, en del av dem i alla fall, hängde ihop. Den andra, att hitta den skyldige. Börje Sjöholm var biträdande insatsledare under denna märkliga och ovanliga utredning.
Under 2010 så hade man ju över 100 skjutningar i Malmö. Vi fick ju rapporter från dåvarande SKL att det var samma vapen som man använt vid några skjutningar. Men vi hade också information som talade om att vapen vandrade runt bland kriminella. Så det fanns ingen entydig bild. Men under sommaren så insåg vi att det kunde vara så att det fanns en serieskytt som gick runt och sköt på folk. Och då började vi samla alla utredningar på ett och samma ställe. Vi la in allting i en databas för att förbereda oss. Och så begärde vi att det här skulle bli analyserat av gärningsmannaprofilgruppen och av en annan analysgrupp också.
Vad var det då? För det tycker jag är väldigt intressant. Det är som du säger, det var väldigt mycket skjutningar just då i Malmö. Vad var det som, så att säga, fick er att tro att ett antal av dem hörde ihop?
Det var ju framförallt de rapporter vi fick från SKL på kulor och hylsor att det var skjutet med samma vapen. Men det var ingen entydig bild faktiskt. För det är lätt i efterhand att säga, då fattar man att det var samma person. Men vi hade också information från källor att det var vapen som vandrade runt i kriminella miljöer. Och att det var lite status att ha ett vapen som man hade skjutit på någon med. Men det blir ju mer och mer så att vi måste göra någonting. Vi kan inte ha det så här att det är samma vapen som används. Men man ska också komma ihåg att många av skjutningarna var ju mot adresser där det bodde kriminella.
Så det fanns ingenting egentligen, någonting som, hos offren som visade att det skulle röra sig om något annat än de andra skjutningarna?
Nej, egentligen inte. Det var svårt att särskilja de skjutningarna. Men som sagt, eftersom det fortsatte med samma vapen så kände vi att vi var tvungna att göra någonting. Och det blev ju också ett antal skjutningar där offren inte på något vis hade någon kriminell bakgrund. Där de var helt slumpmässiga.
Det kunde vara ett samband, det visste ni inte, men ni trodde att det kunde vara det. Berätta, hur utvecklades det här trodde till en insikt?
Ja, dels var det ju rapporter för gärningsmannaprofilgruppen. De var ju helt övertygade om att det var en och samma gärningsman.
I de här fallen där det var samma vapen?
Ja, det var de ju.
Vad var det som fick dem att tro det? Förutom att det var samma vapen?
Ja, det var en rätt omfattande rapport. Dels var det ju dels att det var samma vapen och dels att det var ju offer som till synes var utvalda slumpmässigt. Men det var ju inte alla, för det ska man ju veta i efterhand. Så kunde vi konstatera att gärningsmannen hade ju varit i Malmö tingsrätt och slått i dataregisterna för att leta upp kriminella med invandrarbakgrund. Men som sagt, slumpmässiga offer utan kriminell bakgrund och samma vapen, det var nog det som var det avgörande.
Men det låter ju också som, ja, det svåraste man kan utreda som en utredare. Det finns ingen koppling mellan offren, det finns ingen koppling mellan en eventuell gärningsman då, om det är samma.
Nej, det är ju jättesvårt. Det är ju bara dessutom är det så att när man, vi gjorde ju omfattande telefonanalyser också, men det är ju också svårt i centrala Malmö. Det är klart att samma telefoner kommer att dyka upp vid olika brottstillfälle och en del av de telefonerna kommer att användas av kriminella. Det är ju rätt så uppenbart. Och i efterhand visade det sig att gärningsmannen hade ju inte ringt någon.
Men om vi då stannar till där. Ni har alltså bestämt för att det kan finnas ett samband med de här skjutningarna. Ja. Och det kan vara en och samma gärningsman. Ja, och hur gör ni sen? Hur går man vidare egentligen?
Det var den första stora avvägningen var, ska vi gå ut offentligt med detta? Och vad händer då? Dels så blev det ju ett formellt beslut att detta var en så kallad särskild händelse, vilket innebar att vi fick ju betydligt större resurser att jobba med. Men avvägningen då när man gick ut var, antingen så triggar vi gärningsmannen som skjuter värre än någonsin, eller så skrämmer vi honom så han lägger ner. Och då händer ingenting på flera månader. Och då kommer vi inte komma vidare.
Nej.
Vi var också medvetna om att det här skulle kunna skapa en väldig skräck och oro i samhället.
Mm, det är klart.
Så samtidigt som vi satsade på utredningsinsatsen så måste vi satsa på trygghetsskapande åtgärder. Vilket vi också gjorde.
Men bestämde ni då att vi går ut?
Vi bestämde oss att vi går ut. Och
vad var det då som fick er att ta det beslutet? Vad var det som talade för? Nu har du sagt vad som var riskerna, men vad talade för att gå ut?
Det som talade för var att vi skulle få in information. Det var ju det helt avgörande. Vi måste gå ut med detta för att få in information.
De två fallen sällar sig till de uppemot 15 oförklarliga skjutningar det senaste året där polisen står utan motiv.
Och då kunde vi konstatera att de första 8-10 dagarna fick vi in ungefär 1100 tips. Och bland de tipsen fanns det 70 namngivna gärningsmän. Vilket ju inte gjorde det lättare.
Nej. Var någon av dem rätt?
Ett av de tipsen var rätt, ja.
Hur kom ni fram till det, att det är den här mannen vi letar efter?
Slutligen blev det så att vi, när vi hade gått igenom alla de här tipsen, så tipsen om gärningsmannen innehöll sådana detaljer så att det här måste vara någon som känner till det. Mm. Problemet med det tipset var att det var anonymt. Så det tog ungefär 2 veckor innan vi lyckades identifiera den anonyma tipsaren. Och sen fick vi ju då ett formellt förhör, och då har det ju en helt annan dignitet. Formellt sett är det betydligt mer användbart. Den mannen som tipsade jobbade på ett LSS-boende. Så anledningen till att han var anonym från början var att han bekymrade för sekretessen, att han hade brutit mot sekretessen. Men när vi förklarade att i ett sånt här grovt brott så bryt sekretessen, så var han väldigt samarbetsvillig och tillmötesgående.
Och vad kunde han berätta?
Han kunde berätta att han hade 2 klienter där som hade berättat för honom att gärningsmannen hade skrutit och berättat om de här, vissa av de brott som han hade utfört. Och det innehöll ju sådana detaljer så att vi kände att det här känns ju rätt så bra. Men samtidigt så var vi ju inte övertygade om att det var helt rätt. Så att bland de här 70 namngivna gärningsmännen hade vi ju gått igenom och kokt ner. Så vi skulle ju påbörja spaning på 2 av dem, varav gärningsmannen var den ena. Men det fanns ju fler intressanta personer.
Och då blir det naturligaste att nu sätter vi spaning på dem och ser vad han gör.
Ja, det var ju också en övervägande där, för att ett alternativ var ju att få honom anhållen och gripa honom helt enkelt. Problemet med det var att i tipsen sades det att han hade gömt sina vapen utomhus någonstans. Och i efterhand visade sig var det ju inte, men hade vi gripet honom och inte hittat vapnen, så är min uppfattning att vi hade aldrig fått honom dömd. Så till slut, efter långa diskussioner, blev beslutet att vi skulle spana på honom och att vi skulle ha telefonavlyssning på honom. Ett jätteproblem med det var ju att vad händer om han går ut när vi spanar, om han skjuter någon då? Och det fick ju inte hända. Det fick ju bara inte ske att polisen satt och tittade när han sköt någon.
Det är väl alltid det övervägande man gör när man fattar beslut om olika åtgärder. För att å ena sidan, som du säger, om man sätter span så kan man ju få mycket mer och information och saker man behöver. Å andra sidan så kan det ju hända något. Mm.
Precis, det hade ju varit fasansfullt om vi hade suttit och tittat på när han sköt något. Mm. Det fick ju bara inte hända. Va? Men vi hade en plan för det också. Vad den innehöll vill jag inte gå in på, för den kanske kan användas i framtiden också. Men det fanns en plan för att hantera det. Men det fanns ju givetvis en enorm risk och svårigheter med det här.
Ja, men även om ni hade en plan så kunde ju saker och ting ha gått så fort så ni inte hade hunnit.
Ja, absolut, ja. Absolut.
Mm, vad gav den här spaningen då?
Ja, i princip ingenting. Det blev väldigt kortvarig spaning.
Ja.
För det visade sig, när vi hade hört den här anonyma, från början anonyma uppgiftslämnaren, så hörde vi även de 2 som gärningsmannen hade skrutit för. Och sen förstod vi via någon telefonavlyssning att det fanns en risk att de skulle berätta för gärningsmannen. Och då gick det inte att vänta längre. Utan då var det ju bara att slå till och få honom an och gripa honom. Och det visade sig då att han hade ju all utrustning hemma.
Vad sa han själv då när han tog honom?
Det var en väldigt konstig reaktion. Jag har ju tittat på första förhöret med honom flera gånger på video där han uttrycker sig någonting om att jag är ju väldigt ovan med den här situationen, så jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig. Men han får neka i brott.
Men när ni har honom där och ni har då alltså han nekar, vad gör ni då? Vad hittar ni så att säga som styrker det här?
Vi hittar ju vapnen hemma hos honom, och de körs ju i ilfart till SQL. Så redan efter ett dygn har vi ju en bekräftelse på att det är rätt vapen. Och då är det ju självklart att han blir häktad.
Men du berättade innan vi körde igång att han var ju också ganska förslagen. Han hade bytt pipor, han ändrade på saker och ting så att ni inte skulle kunna se samband mellan allt.
Dels var det så att han hade ju två olika pipor i den, det vapen, den Glock pistolen han använde. Men det var också så att han använde sig av smörjedluk för att ändra utseendet på piporna. Och han tog med sig tomhylsor från skjutbanan som han slängde ut på vissa brottsplatser. Och han gjorde en hel del för att försvåra det för oss. Mm. Och det innebar nog, tror jag, att i SQLs utlåtande skala så är ju plus 4 det högsta man kan ha.
Mm.
Men vissa kulor fick vi ju bara det som heter plus 2 på. Och det kan ju bero på att han har ändrat. Sen ska man också veta att det inte är alldeles enkelt att göra de här bedömningarna. Och SQL är ju försiktiga. De ska ju vara helt säkra på det de säger.
Ni hade en situation i Malmö med många skjutningar. Nu har ni då Peter Mangs där. Ni är övertygade om att han har gjort ett antal i alla fall. För det kan ni se på vapnet. Mm. Men de andra då? Det kunde ju ha varit fler.
Det kunde ha varit fler, men vi i det här fallet, vi koncentrerades ju på Peter Mangs. Det fanns ju inga alternativ.
Nej, men det är fler skjutningar menar jag.
Ja, det fanns fler skjutningar.
Hur gjorde ni för att försöka se om det fanns andra skjutningar som där inte fanns ett direkt samband mellan vapnen?
Vi gick igenom alla skjutningar i Malmö under en viss tid. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur lång tid, men det var ett jättejobb. För polisens datasystem var ju inte de allra bästa, utan det som heter brottskodning kunde ju kodas på så många olika sätt, så vi gjorde fritextsökningar. Vi hade ju massor av folk som satt och läste manuellt alla skjutningar. Vi hittade ju en stor mängd som kunde vara Peter Mangs, där moduset stämde med Peter Mangs, men det gick inte att gå vidare på det, det fanns inte mer att gå på. Men vi bedömde i alla fall alla skjutningar.
När domen väl kom så blev det, den ändrades mellan tingsrätt och hovrätt. Han blev ändå dömd till livstid. Tror du att allt fanns med där?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det finns fler. Framförallt så finns det en väldigt lucka mellan det finns ju en lucka mellan mord som han begick 2003 och sen accelererar det 2010.
Precis.
Vad händer under mellantiden? Nu visade han i USA en stor del av den här tiden, men det känns väldigt konstigt att det inte hände någonting på 7 år och sen så blev det ett sånt liksom massor skjutningar 2010.
Jag antar att han nekade ju då till brottet, men sa han någonting som ni så att säga kunde ändå ge någon slags förklaring till varför han hade gjort det han sa sig inte ha gjort, men som ni var övertygade om att han hade gjort?
Nej, det gjorde han inte. I efterhand har det ju spekulerats och skrivits böcker om det här och där man anser sig bevisa att han var rasist och sådär. Och det är inte omöjligt, men det finns inget entydigt motiv. Det är en väldigt komplicerad person det här och det går inte att säga att så var det. Det är väldigt svårt att hitta de verkliga bevekelsegrunderna.
För en polisutredning så är väl motivet egentligen kan ju vara en ledtråd, men det är ju ingenting som avgör utredningen.
Nej, det är det ju inte. Alltså, en polisutredning handlar ju om hard facts. Vi tyckte att vi gjorde ett bra jobb när vi utredde faktiskt vad som hade hänt. Vi fick inte med hela motivet. Motivet kan ju vara avgörande när det gäller straffmätningen. Men i det här fallet så var ju straffmätningen uppenbar. Det fanns ju inga alternativ till livstid.
Nej. Vad fick du för intryck av honom?
Jag träffade faktiskt aldrig honom personligen. Men jag har ju sett filmer och jag har ju pratat med förhörsledarna. Väldigt udda person som ju inte kände sig hemma i samhället. Däremot kände sig väldigt hemma i häktescellen. Han hade en väldigt begränsad värld att ta hänsyn till och styra där allting var ordning reda. Men en udda person som inte tyckte sig passa in.
I ett brev som jag redogjorde för i början här så skriver han att han hatar samhällets rätt att beskatta. Det är tvångsbeskattning, man tar pengarna. Och en del av de pengarna går då till exempel att försörja invandrare. Men det är beskattningen som sådan som han ogillar. Då låter ju lite grann som de amerikanska terroristerna, Uma-bombare och sånt där, som mera ogillar systemet kanske än rent rasistiska motiv.
Ja, alltså återigen, det är väldigt svårt att ha en uppfattning om det. Du tror inte att han personligen bidrog så mycket till skatteintäkterna. Men han kände sig udda, han kände sig utanför. Och det var väl kanske en bidragande orsak, men jag vet inte. Jag tror aldrig vi är för riktigt klarlagt heller.
Så här efteråt, det här var ju förstås en jättesvår utredning. Det är bland de tuffaste utredningar man kan ha när du har en person som utför så här brott. Men så här efteråt, fanns det någonting som ni lärde er i det här? Någonting som ni skulle kunna ha nytta av nästa gång?
Vi lärde oss väldigt mycket av det här. Dels gjordes det en stor utvärdering. Vi lärde oss att samarbeta mellan utredningssidan och den blå sidan. Vi lärde oss vikten av att hålla sig till fasta rutiner. Är det någon gång man ska återgå till fasta rutiner, så är det när det är stormar som mest. Och det lärde vi oss väldigt mycket av. Att systemet fungerar om vi bara får chansen att hålla oss till det.
Tack.
Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker, så mejla till fallen@ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lahti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3 dokumentär ser du varje krimtorsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Nyhetsklippen i det här poddavsnittet kommer från Sveriges Radio och Expressen TV.